Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallå, hallå. Välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan. Den här gången med mig, Kristoffer Glin. Vad trevligt. Och Peter Esse bland annat. Hur är läget, Peter?
Tack så mycket. Läget är bra. Läget är extra bra. För vi har ju ytterligare en Kristoffer med oss idag.
Visst har vi det. Välkommen Kristoffer Rask från Allt om elbil.
Ja, men tack så mycket. Det är trevligt att vara här.
Dansbandet är komplett så att säga.
Precis.
Idag så har vi lite rättningar och en fråga här. Men framför allt så har vi tre stora grejer som vi vill prata om. Vi vill prata om Tesla, vi vill prata om Audi och vi vill prata om Seeker.
Det är lite symptomatiskt för den här podden. Tesla, Audi och Volvo-sfären.
Ja, det känns som att det är lite, börjar bli lite vårt tema. Och framförallt för dig Peter som älskar två av de här märkena i alla fall, har jag hört.
Ja, just det. Men enligt Tesla med sladd-podden så är jag oundvikligen kommer att falla ner i det kaninhålet också här nu.
Det bara förväntar jag mig. Jag förväntar mig att jag kommer börja vara den här skölden.
Ja, precis. Vi får köra specialavsnitt om hur liksom, objektivitet inom journalistiken igen här nu framöver. Vi brukar ju prata lite om hur veckor har varit, men vi har ju typ hängt med varandra här nu så att det vet vi ju. Och,
ja,
och resultatet av det är denna podden, innehållet i denna podden kan man säga.
Det skulle man absolut kunna säga, så i frågan hur har veckan varit, fortsätt lyssna så ska vi få reda på det.
Ja, precis. Jag har också en liten rättning här, jag hade inte en freudiansk felsägning, det är bara jag som är trött i skallen. Jag tror jag sa magnesium i förbifarten om vad en NMC-batterier innehåller, alltså våra typiska, det vi säger lithiumbatterier här i traditionella elbilar. Just den delen är ju magan, heter det? Mangan. Jag vet inte ens hur man uttalar den på engelska, den. Maggan kan man ju säga också.
Vi försvenskar det lite.
Mange.
Mange. Var är Mange? Han är i elbilarna.
Manganis säger man på engelska. Det är ju en del av våra bilbatterierna. Säkert en liten svår mineral eller vad det nu är att få tag på också. Vi har fått en annan fråga här. Lånebilar fick vi via Elbilsveckan forumet. Vad händer egentligen om vi kraschar dessa pressbilar? Och det var ju också en liten fråga, tror jag, hur lätt det var att få tag på pressbilar och sådär. Har ni kraschat några bilar någon gång?
Nej, det har jag inte gjort. Inte någon annans bil i alla fall.
Jag backar in i en lyxstolpe. Det är typ det absolut värsta jag har gjort med en bil.
Ja, okej. Vilken bil var det?
En Volvo S60.
Ja, men det var ingen lånebil då?
Nej, det var ingen egen. Lånebil.
Nej, det har man gjort. Man är lite mindre, man är väl kanske lite mer arrogant med sin egen bil, dess bättre. Frågan som ställdes var exakt så här. Jag är nyfiken på att höra om alla biltillverkare är lätta att ha att göra med gällande lånebilar. Lånar de glatt ut bilar till er? Finns det någon tillverkare som är extra omöjlig? Det har såklart varit roligt om ni namngav tillverkare, men det är inte nödvändigt. Och här kommer det namn, yes, kan säga. Och en sak till, vad händer om ni kvaddar en lånebil för till exempel 1,5 miljoner? Finns det en generell självrisk som ni motorjournalister får betala? Vi får betala självrisk i händelse av att detta skulle hända. Jag har aldrig träffat någon motorjournalist som har kvaddat en bil genom att köra den. Och jag har aldrig träffat ett företag som har liksom fått reglera detta. Jag sabbade en fälg på en Volvo XC90 någon gång. Och det stod ju då liksom att jag med självrisk är en sådär 7000 tror jag det var. Och sen när jag tog upp det så skrattade de bara så här. Vi har rätt många fälgar här på fabriken i Tjåslanda så att det är lugnt.
Ja, jag har ju bara varit drabbad av att jag inte fick en lånebil på grund av att några andra journalister innan mig hade kvaddat den på en bana.
Ja, just det. Just det. Ja. Ja. Det var inte så förnuftigt och det saknade lite känsla där.
Precis. Ja, jag har inte pekat på någon, va?
Nej, precis. Det är rätt roligt när man kollar faktiskt på Automotorsports förnuft och känsla YouTube. Så man ser ju, eller man hör, det är ju mer än någon gång man hör den där. Gick ni inte så bra, den kurvtagningen? liksom, det finns bevisat att det gick inte så himla bra.
Nej,
men det blir bra video då.
Absolut.
När det kommer till olyckor då så vet jag ju bland annat att någon fraktade en Klenod, en Volkswagen Klenod på sitt släp. Och sen så vid en kurva så, ja, då trillade den här av. Det var ju lite tokigt. Ja, och så. Det var handlade inte så mycket om självrisk utan det handlade väl om att det gällde att lösa den här bussen. Men det gjorde de också så. Så det finns ett sånt här historiskt. Man sitter och pratar med de som var gamla i gamet så finns det naturligtvis saker som har hänt. Men det är väldigt ovanligt att det faktiskt händer någonting. Men jag kan ju säga det att du har precis hämtat upp en ny bil. Du känner knappt den. Du ska igenom Essingeleden på rusningstrafik. Man är ganska så...
Man är lite nervös där i början liksom.
Man ligger längst ut i höger kan jag säga.
Ja, man
är ju inte den som blir kritiserad för att man kör långsamt i liksom mittenfil. Nej nej. Man ligger och smyger där på högerfilen liksom.
Gärna bakom en lastbil liksom.
Ja, exakt.
Men man försöker fatta alla knappar och det som man har framför sig nu.
Verkligen. Herregud.
Sen finns det ju de här småkostnaderna som också tror att det står att de ska vidarefaktureras liksom. Ja, men när jag behövde bärgning av Kian till exempel. Det är också kostnader, men det är oftast någonting som tillverkaren tar. Kia har ju inte hört av sig och skickar vidare någon faktura till mig direkt.
Nej, då kanske jag sätter så på Wall of Shame kanske.
Ja, jag har ju fått låna bilar även efter det. Så.
Ja, även efter. Och då kommer ju nästa fråga, så där, finns det några som är lättare än andra? Och ja, så är det ju. Generellt sett så är ju Kristoffer Rask har väl den som kanske har varit med längst då av oss tre och har väl kanske lättast då att ha någon form av trovärdighet runt detta. Kan det vara så? Stöter du på några problem, Kristoffer Rask?
Om jag stöter på problem? Ja, det tycker jag ändå man upplever. Det kan ju ändå att man drar iväg ett mejl och sen så får man inget svar eller något sånt där. Men när man väl får en kontakt med någon så är det absolut. Det är klart att finns det en bil så får man låna den. Men det handlar väl kanske bara om att jaga fram rätt person. Som jag, det tycker jag är utmaningen. Att bygga upp nätverket med kontakter hos biltillverkarna och återförsäljaren eller leverantörerna av bilarna.
En fördel är ju att de inte byter jobb lika ofta som inom konsumentelektronikbranschen. För där dröjer det väl en kvartal och sen är det en ny kontaktperson.
Ja.
Finns, generellt sett så kan väl jag i alla fall märka, Kristoffer Gullin, du får säga ditt här. Att vi som är lite nya, det är ju vissa koncerner då. Är jätteinkluderande och sådär. Och Volkswagen är ju kända för att vara väldigt sådär öppna. Och ja, ta in nya som vi testar och skapa innehåll och sådär. Medan andra är ju lite svårare kan man ju säga. Sådär. Och det är ju fortfarande så att vissa inte ens svarar på våra mejl. För det finns nog en viss konservativ del i den här branschen som tycker att papperstidningar är det enda rätta.
Man kan väl säga så här ganska enkelt vilka tillverkare det handlar om utan att nämna några, så om man tittar på våra kanaler och konstaterar att fan, det här märket saknas, ja, då finns det en anledning till det.
Ja, så är det helt enkelt. Nej, men det är ju så att fortfarande till viss del papperstidningar regerar liksom, men det som jag tror många missar är att vi är så enormt mycket större. När det kommer till både antal prenumeranter och hur nu vi når ut och så. Än många av de där mer klassiska papperstidningarna. Sådär. Så att det är mer en fråga om en känsla tror jag av att det gamla gardet är mer seriöst och det är liksom mer rätt. Inte rätt som är att de har mer rätt i sina artiklar, utan mer rätt vad man gör i sin arbetsbeskrivning som pressmänniska då inom bilvärlden. Hos vissa då, medans igen, exempel Volkswagen-koncernen är väldigt inkluderande och Polestar också.
Jag har aldrig haft något problem med Volvo heller, är liksom väldigt duktiga på att låna ut bilar om man vill.
Det är de, lite mindre duktiga ibland på att svara på krångliga mejl som fick jag en gång. Fick jag skvallra för moder Volvo istället då, och fick jag svar på 2 sekunder. Men det är lite så det funkar ibland då. Vi ska väl gå vidare och...
Ska vi prata Tesla?
Precis innan vi gick in i våra virtuella studio här, tog vår morgonkaffe, så bestämde sig Tesla för att uppdatera med egentligen allt vi visste skulle hända. Eller Kristoffer Rask, du som både har skrivit en artikel om detta på Allt om elbil samt kan jämföra med det egna ägandet. Kan du ta oss en tur igenom vad som har hänt här nu med nya Model 3?
Självklart kan jag det. Vi kan säga att det är... Om vi bara går lite tekniskt så handlar det ju om 2 varianter då man har släppt. Man har ju släppt den bakhjulsdrivna, eller uppdaterat den bakhjulsdrivna versionen. Sen har man uppdaterat long range-versionen då, den fyrhjulsdrivna. Performance-varianten verkar man ha plockat ner för tillfället. Jag såg i någon kommentar någonstans att den kommer längre fram. Ja, det största nyheten är kanske att den har fått ett nytt exteriört utseende. Den är mer aerodynamisk. Mer liksom luftmotståndsoptimerad, som gör att ljudnivån och sånt minskar, att man har isolerat en bättre bullernivå och sånt har minskat. Sen är det såklart en utökad räckvidd, och det är ju ganska imponerande här. På sin hemsida så redovisar ju Tesla räckvidden för Model 3 då med 19-tumshjulen, och då får man ju också en sämre räckvidd än vad den faktiskt kan ha. Men då pratar de för en bakhjulsdrivna om en räckvidd på 513 km. Och long range-versionen då har en räckvidd på 629 km. Men tar vi och slänger på 18-tumshjul på dem, då blir det istället 554 km i räckvidd på den bakhjulsdrivna och hela 678 km på long range-versionen. Ja, det är ju ett lyft med 80 km någonting, nej. Jo, det blir väl 70 km i alla fall. Så det här är ju en riktig långfärdsbil nu. Var det visserligen innan också kanske, men...
Ja, precis.
Det är ett rejält lyft alltså. Det är ju, nu ligger den uppe i toppskiftet här igen ju.
Vad tycker vi om utseendet?
Jag gillar den nya fronten.
Ja, visst. Så snygg.
Mm, verkligen. Påminner lite mer om Model S nu.
Ja, det gör den. Lite mindre fisk.
Ja,
lite mer professionell var väl ordet jag letade efter, tror jag. Vilket är ju faktiskt samma sak då. Lite mindre fisk. Det känns lite mer vuxen, det känns lite sådär. Jag ska också säga att interiöret så känns den vita, svart och vit. Det känns lite mer gubbe, tror jag. Men det är för att den blandas med svart och vit.
Kul att du säger det.
För att... Och här har vi elefanten också.
Ja, det kan vi väl
interiört
säga.
Alltså.
Vi har ju normalt sett i en bil så har vi ju blinkerspakar och det är spakar för lite ditt och datt och sådana saker. Har vi några spakar i nya Model 3?
Icke.
Nej.
Inga spakar där alltså. Vad har vi istället då?
Vi har ju en ratt med några knappar och scrollhjul.
Det är inte ens knappar ju. Det är ju touch-sensorer.
Åh, vad jag hatar touch på ratten.
Det är som har varit lite problematiskt också från S och X. Den har slutat fungera hos många. Många, men en ansenlig mängd individer. Och så. Sen har vi ju, det är varken växel eller blinkers, ingenting. Utan allting går via ratten eller skärm.
Precis.
Hur sätter man igång autopiloten på en sån där?
Du har ju en knapp på ratten till det då, okay. Du får trycka på. Ja, så det är enkel klick för farthållaren och sen blir det ju ett till klick då. Så går ju autopiloten med filhållning och sånt på också då.
Så då kan man ju säga att Tesla har lagt till knappar på ratten för en gångs skull. Så att det blir enkelt och man behöver inte dra i massa spakar.
Precis.
Men tyvärr har de tagit bort spakarna och lagt till lite för mycket knappar då. För att ja, jag är ju inte jätteförtjust i den delen kanske. Det hade ju varit trevligt med spakar bakom ratten. kan jag tycka.
Det säger så, de här knapparna som finns på ratten, de är inte nya, de är ju fortfarande, det är ju de scrollhjulsknapparna som finns på även gamla då. Så att det, de har inte lagt till några nya fina fysiska knappar, utan det är bara touchreglage de har lagt till här till.
Ja, det vet jag inte. Om det gör det bättre. Det som är bättre, och som du kallade gubbigt, vilket antagligen är varför jag älskar det då. Äntligen har de tagit bort träet. Gud vad skönt, äntligen. Alltså, nej, jag har ju inte varit jätteförtjust i trä i bilar, aldrig någonsin. Jag tycker att den nya interiören ser så mycket bättre ut.
Men är det en lång LED-list
ja,
jag ser?
Det är det.
Ja, det är det.
Det är det.
Man säger, varför säger ni med sånt eftertryck?
För att det är nice.
Mysigt.
Det är så nice.
Det gör ju allting så mycket trevligare när man kör i mörker.
Det gör det ju faktiskt, det får
det
man
säga. Det är ventilerade stolar.
Ja.
Supertrevligt. De ser riktigt bra ut faktiskt. Jag har ju varit lite klagomål på Teslas stolar tidigare. Förhoppningsvis så har de fått till det.
Sen har vi ju din favoritgren här, Kristoffer, också med ett nytt förbättrat ljudsystem också.
Mm, jag läste det och bara njöt.
17 högtalare och dubbla subwoofers och dubbla förstärkare i long range.
Alltså jag tyckte ju Tesla hade ett fantastiskt ljudsystem innan, så att...
Jag blir sugen på att ersätta den Model Y som jag inte har fått med den Model Y som Tesla inte
har. Det är fortfarande brevinkast bak, så att ta det lugnt.
Ja, exakt. Detta handlar ju väldigt mycket om vad vi kommer få se i kommande Model
ja,
Y.
Utan tvekan.
Det är ju det handlar om. Ja. Men rött kostar, och det är ju naturligtvis ett krav på att denna bil ska komma i... Nej, ultrared kan vi ju spara till Model Y då.
Nej.
Sen så kör vi Stealth Grey på denna.
Röd. Det är ju en ny typ av röd
också. Stealth Grey är ju jävligt
alltså,
snygg.
Alltså, gråa bilar, kan vi sluta med det?
Ja, det är så fint.
Usch.
Alltså om jag tittar på dig, Kristoffer Gullin, denna uppenbarelse. Du har en grå t-shirt på dig, du har vita väggar, du har tv-bänken ser ut att vara grå och så är det svart. Alltså det finns ingenting som inte är grått eller svart här. Du gillar ju det, är ju bara att du inte vill erkänna.
Alltså jag tycker jättemycket om det på insidan. På utsidan så ska det vara färg. Man ska sticka ut lite. Ja. Telefonen är lila, huset jag bor i grönt, bilen jag kör är blå, snart gul.
Du har ju sålt huset.
Ja, förvisso. Men...
Vi Deep Blue Metallic 15 000 kronor extra, Solid Black 15 000 kronor extra, Ultra Red eller Stealth Grey 23 000. Ska bli spännande att kolla på Ultra Red då, som inte är samma som Model Ys röda då.
De har ju tydligen fixat till lite ljud i bilen också, med dubbelglas i bak och även bakrutan. Har fått akustikrutor, heter det till och med.
Precis.
Det får man väl säga behövdes.
Det håller jag med om. Och de har ju minskat vindrusnivå med 30% och vägbullernivå med 20% här, står det.
Ta fram decibelmätaren där, för när det kommer till ljud och procent så är det ju intressant. 20% är ju inte jättemycket. 20 procentenheter har varit jättemycket. Vi får se. Här har man gjort mycket.
Kollar
rätt,
man på alltså. Baklyktorna? Är det bara jag som tänker lite Volvo S60 där?
Ja, det är inte du bara. Nu är den för evigt cementerat i alla våra hjärnor där, faktiskt. Ja. De vinklar av sig, de är inte riktigt lika höga.
Nej, det är de inte. De är lite mindre.
På samma sätt, ja.
Ja, jag ser Volvo S60-lyktor på den här bilen. Och det är inte en dålig sak för mig där.
Nej,
och sen så skriver man ju ut Tesla, precis som Volvo skriver ut Volvo. Så att den nya Model 3 är ju en härmapa på Volvo S60. Om man är väldigt fantasifull kanske.
Det är väl bara sedan den enda Volvo S60 här elbilen du får i så fall, med tanke på att Volvo har noll intresse för att släppa såna här bilar. Vi har 18 tums 14 fälgar ingår, och som du sa, Kristoffer, så finns 19 tums fälgar. 18 000 kronor, då får vi alltså en lägre VLTP på några mil.
Ska vi hoppa bak?
Vad gör man inte för konsten?
Baksätet.
Ja.
Där är det ju också nya säten. Dock inte ventilerat där, men det är en ny skärm i mitten. 8-tums touchskärm, är det meningen att man ska sitta och titta på film på den där? Eller vad sitter den där för? Finns det några klimatmöjligheter i bak nya, eller gamla Model 3?
Nej, det gör det inte. Utan då får man ju snällt be dem där fram och justera.
Så nu kan man göra det själv kanske?
Ja, det skulle jag kunna tro. Så tror jag det är på Model S nu, att du har en enklare klimatreglering där.
Ja, precis. Jag ser på en bild där att det finns klimatreglering. Ja, det var väl behövligt.
Ja.
Men som sagt, titta på en film där bak vet jag inte. Det ska finnas Netflix och såna här grejer där bak, så att det ska ju gå.
Mm.
Men du vet, kidsen, de sitter och kollar på sina små mobiler.
Jo, fast den är inte en meter bort.
Det blir jättestort här plötsligt. Titta längst ner. Det som jag tycker är lite spännande är ju, har man fått ordning på en kamera nu som är vettigt placerad där fram så att Tesla Vision kan fungera? Nej, det har man inte.
Det är ju lite det som är problemet, varför jag inte... Alltså, första tanken när jag såg den här, så bara, chatt, äntligen, nu kan man beställa en Model 3. Men inga spakar, det är ju en dealbreaker för mig. Jag är alldeles för gammalmodig för att våga något sånt än så länge. Ingen 360-kamera. Man fortsätter ju vägra det och menar på att bilen ska kunna lösa det där själv. Jag vill bara ha en 360-kamera.
Det är väl Teslas akilleshäl, det är att man påstår att de heliga algoritmerna och dataprocessen ska kunna lösa allt det som vi... som faktiskt saknar i dessa bilar. Men att det faktiskt inte gör det.
Hade det funnits en 360-kamera, då hade man ju... Då hade jag ju kunnat köpa att det inte finns några ultraljudssensorer. Liksom, för att då ser man ju ändå runt hela bilen på ett mycket bättre sätt än vad man gör när de tecknar upp sina bilder där. För att då litar man ju på att bilen faktiskt ser. Har du 360-kamera, då kan ju du själv se och lita på dig själv istället för att du ska behöva lita på bilen. Så att jag hade ju föredragit 360-kamera.
Ja, nej, det tror jag att vi alla hade gjort faktiskt. Det finns nog svårt att argumentera mot bättre möjligheter att parkera. Det finns liksom ingen, vad ska man säga, det finns... Om man känner att man behöver argumentera mot det, så då bör man nog kolla hur det står till med de emotionella investeringarna i diverse bilar. Uppgraderar autopilot för 39 000, då får vi körfältsbyte, är väl det, och att du... någonstans slipper sätta på autopilot varje gång du har bytt körfält. Sen finns det då, och det är det du får.
Jag är bara jättenyfiken, du som kör Tesla, Kristoffer, har du den uppgraderade?
Nej, det har jag inte.
Nej, okej. Okay. För som jag har förstått det, måste bilen själv byta fil för att jag inte ska behöva dra i spaken?
Ja.
Om jag liksom börjar blinka och sen byter jag fil innan bilen känner sig redo, måste jag dra i spaken igen då? Även om jag har uppgraderade piloten?
Ja, det måste du.
Okej, då är den helt värdelös alltså.
Ja, den. Jag tycker inte, den uppfyller inte det som man vill, som alla andra bilar har. Att den kopplar på själv efter att ha bytt fil. Det gör den ju inte.
Jättemärkligt.
Ja.
Så är det. Kommande löften där, och i Teslas sammanhang, så när det kommer till kommande löften om funktioner, så ska man ta det med en stor portion vägsalt. Men när man säger autoparkering, summum och smart summon menar jag. Det är ju att du kunde kalla ut bilen från parkeringen. Det försvann ju med när sensorerna försvann då. Och sen så har vi det största konsumenthånet på denna sidan. Jag vet inte, där man försökt sälja Lada till folk. Total självkörningsförmåga 77 700. Och då får du i dagsläget absolut ingenting. Och är inte säkert du någonsin kommer få det heller.
Vad kostar bilen från början då? Har de höjt priset eller är det samma pris här?
De har höjt priserna, men det är ganska marginellt ändå tycker jag. Det är, om vi tar long range-versionen här då, så med de här destinationsavgifterna inräknade då, så ligger den nu på 609 170 kronor. Tidigare kostade den ju 597 170 kronor. Så det är ju...
Ja, så man har höjt 12 000 då.
Ja, men precis. Och det gäller ju även den här bakhjulsdriven versionen då. Den kostar 519 000 då, kan vi säga, avrundat. Och innan var den ju på 509 000 eller 507 000.
Alltså 12 000 även där. Ja. 12 000 kronor för en facelift, så här, det kan jag ändå köpa. De verkar ju ha gjort en mycket bättre bil, rent krasst. Den verkar ju... Jag tycker ju personligen att den ser snyggare ut, men den verkar ju också bättre rent interiört. De säger ju att de har jobbat mycket med interiören och att just premiumkänslan, det är inte bara plast överallt, det är liksom nu metall och det diverse. Vi har de här LED-listerna, de har tagit bort träet, vilket jag föredrar. Den verkar mer clean, så att säga.
Om vi tar lite tekniskt, så är det fortfarande 250 kW laddning då på Model 3 long range. Det hade ju inte gått att pumpat upp det mer, ska sägas. Medans den bakhjulsdrivna laddar med 170 kW.
Ja, Och det är ju ingen skillnad i varken batterier eller motorer från tidigare bil heller. Utan det man har jobbat med, det är ju just interiören och exteriören här.
Precis. Exaktement. 1000 kilo får den dra. Och det är ett tillägg att uppgradera till dragkrok till skillnad mot Model Y. Sen är inte det dragkrok på de här bilarna. Det är inte den mest eleganta lösningen på som finns. Det är faktiskt den minst eleganta lösningen som finns. Det är ju ett sånt, vi pratade om det när vi provkörde Seeker där. Liksom, då sa det alltså att förståelsen runt om i världen för svenskar som alltid ska dra massa saker med sina bilar är nära noll. Överhuvudtaget. Finns ingen jättekonstig grej.
Nej, jag tänker, det här är ett amerikanskt bolag. Har man husvagn i USA, då har man väl en stor pickup som man drar sin husvagn med, eller sin
trailer. Ja, det är knappt så du drar den här husvagnen med pickupen. Du liksom monterar den på flaket där bak för att de är så gigantiska. Och sen så drar du din, liksom, sen drar du din så här, Tesla med i frihjul efteråt. Då.
Inga fördomar här inte, men precis.
Fördomar, det är, vad heter det? Anekdotisk bevisföring från 500 mil road.
Och det vet vi hur bra det alltid funkar.
Ja, men det är också så här, du vet, också särskilt på de här motorvägarna som verkligen är där på de här semesterstråken också. Men då, det var det sjukaste jag sett faktiskt, att jag såg faktiskt inga husvagnar som inte var liksom trailer, som faktiskt inte krävde pickups, för det gick liksom inte montera dem på dragkrok då. Helt häftigt var det.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Från en LED-list till en annan. Vi ska nämligen gå och prata om Audi Q6 e-tron som vi alla har varit och tittat på i lätt kamouflerad sådan. Och det var ju framförallt interiören som då var ämnet för dagen. Och som vi kollar in interiörer, mina herrar, och som det har förändrats i Audi-världen. Christoffer Gullin, vad var det vi fick se?
Vi fick se en mellansuv från Audi och interiört. Om vi börjar där så går vi utåt sen. Så fick vi se en liten ny design från Audi får man väl säga. Jag har ju ofta sagt att deras design invändigt har varit lite rymdskeppsliknande och så. Det är mycket piano, plast och den biten. Not so much anymore skulle jag vilja säga. Man har gjort om hur man har byggt upp sin interiör, och istället för att ha den här snyggt integrerade skärmen förvisso, så har man istället gått lite åt BMW-hållet och satt upp en jättestor kurvad skärm framför både förare och mittenskärm, så att vi har, nu har en stor skärm som går över halva bilen. Och det gillar jag.
Det gillar du, ja. Och den i sin tur är ju två då skärmar uppdelade. Så vi får ju en stor förardisplay framför oss. Och vi får ju då en i mitten då. Men det är ju inte den enda skärmen. Kristoffer Rask, vill du sitta där och kolla på den lilla?
Precis, jag får en liten, som passagerare får man en liten bonusskärm där på, jag tror 10,9 tum eller något sånt där.
Och alla var ju typ 0,9 där, så att det var liksom, man fick verkligen se som man avrundade rätt.
Ja, nej, men det är ju en liten skärm här för passageraren då, med också sån här betraktningsfilter eller vad då, som så att den ska var osynlig för föraren också.
Om den var igång.
Den gick igång automatiskt vid 5 km i timmen eller någonstans.
Ja, precis. Så kan man kolla på film eller någonting. Vi pratade ju om vad ska man göra med extra skärmen, men på Teslan här just. Men ja, här har du en extra skärm fram då.
Det är rätt kul med de här extra skärmarna. Det är så här, vi har ju sett dem i Xpeng G9 då. Och då är den ju helt, då är den ju alltid kolsvart då för.
Det tror jag är ett bättre sätt att göra
för det. Och sen så har vi Mercedes Hyperscreen. Och där är den ju, går den ju aldrig riktigt igång kan man ju säga. För det är lite tveksamt vad man ska använda den till. För det finns liksom ingenting att göra för passageraren på den. Så, det finns liksom inga YouTube eller någonting att streama. Men däremot så kan man ju sitta och klicka då och välja sin favoritmusik kan man ju säga, utan att störa den som kör. Men som jag förstår på Audin så gick den igång vid behov, det vill säga om det var film eller någonting som visade som inte skulle distrahera. Vissa frågor som ställdes kändes som att de inte riktigt själva hade 100%.
Vi ska ju säga att det här, den här bilen som vi fick se var ju en prototypbil. De är ju inte helt klara med bilen. Det verkar fortfarande finnas lite frågetecken här och där. Jag fattade som att den går igång, att filtret går igång automatiskt för 5 km i timmen. Jag skulle tycka det var jättekonstigt om det var på hela tiden.
Ja.
Om man liksom bara hade
det var det. Helt enkelt baserat på någon form av aktivitet. Om det var hastighet eller om det var dålig YouTube-film, det vet vi inte. Vi vet i alla fall att det kom YouTube och sånt sak i den här bilden. Det är Android Automotive-baserat system.
Ja,
det är det. Okay. Alltid. Om det är det. Däremot så hade de inte någon Google Play Store eller någonting sånt som vi till exempel känner igen ifrån Polestar och Renault, va? Utan de har sin egen, allting är deras egna system, det är Android-baserat i grunden, men det är alltså deras egna appbutik och det är deras egna röstassistent och sånt, vi får inte googla sist på dem, deras egna navigator och sådana saker.
Däremot får vi ju en intelligent röststyrning som de pratar väldigt mycket om, AI-baserad.
Åh herregud, ja.
Som ska lära sig över vad vi gör och lära sig läsa av våra körvanor och sånt och föreslå olika.
Det är ju sånt där jättefint gjort för att det kommer upp en fråga om du vill sätta igång klimatanläggningen eller poppa vad heter det?
Navigera till jobbet eller
navigera till jobbet på morgonen liksom. Ja. Kommer upp Kristoffer Gullins telefonnummer, kommer upp när jag sätter mig i bilen för de vet att jag vill ringa honom där, kanske andras telefonnummer kommer upp hustrun. Så. Det är till exempel som Mercedes har då. Det känns ju väldigt mycket som att Audi har faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, sneglat på både BMW då när det kommer till den här stora skärmen. Det känns som att man har sneglat på Mercedes när det kommer till att det ska vara touch baserade ratt. Och herregud vad mycket touch det var i den här bilen alltså.
Jag tyckte rattknapparna var riktigt trevliga. Jag förstår inte riktigt vad du gnäller på där.
Oj då. Här har jag jättesvårt att resa av dina känslor här nu.
Men det är ju riktiga knappar som du får feedback på när man trycker på dem.
Exakt, samma sak som Q4, vet du va?
Nej, Q4 upplevde jag inte alls lika bra som de där.
Exakt, jag har den här nu. Det är bokstavet talat samma ratt. Det är bara att vi inte mindes.
Ja, i så fall är det. Jag upplevde dem som riktigt trevliga.
Man har samlat typ alla andra övriga knappar. Ni vet, om man har lite så här vänster nedanför ratten för lamporna och sånt som man aldrig någonsin håller koll på eller använder. Och sen så även barnlås och mycket sådana saker, ställa in backspeglar. Där man samlat i en och samma stor knapp baserat då på vänster.
På förardörren.
Förardörren, ja. Tack. Och så är det också en och samma enhet som beroende på vad du trycker då på den här stora knappen så händer det olika saker.
Den kändes otroligt billig.
Den kändes som att man liksom, ja, men här ska vi ha knappar, men vi sätter liksom en plastgrej här nu för att symbolisera då, men detta var den. Däremot så får vi får ju fönsterhissar för varje fönster i alla fall. Det har man inte rationaliserat bort från till exempel ID4, och de har ju det att du får välja, du har bara två och så får du välja fram bak. Jag saknar det faktiskt. Jag förstår inte riktigt vad man ville lösa här med att sätta dem. Visst att Q4 då ska vara lite billigare då, men om man kommer till den här bilen, så jag förstår inte varför inte jag fick mina scrollhjul. Jag älskar scrollhjul. En på varje sida av ratten, så är jag glad och nöjd.
Ja, jag kan väl hålla med. Jag tycker som sagt att ratten kändes okej här med trevliga klicks. Som sagt, du som sitter med Q4 nu har ju bättre koll på det.
Det är inget fel så här. Det är ju den bästa touch och sen så knapp kombination sen av de här.
Fast här, alltså här känner jag att du behöver ju inte använda touchen, och man kommer ju liksom.
Nej, det är volymen ju. Det är volymen som du hamnar på touch upp och ner.
Absolut, men ja. Trycker du på knappen så blir det ju liksom inte. Det händer ju ingenting annat. Jag menar, här kan du ju faktiskt välja vad du vill använda.
Ja, alltså, det är så lätt. Det blir så precis där och bara liksom, det är tummen när man världen kör och så scrollar man upp och ner.
Jag argumenterar med Audi och Peter mot Audi.
Ja, men alltså så är det ju. Det är ju faktiskt, vi skämtar mycket om det, men det är ju så att en biltillverkare gör ju inte rätt för att vi har emotionell investering i det. Vi har ju eventuellt en emotionell investering för att de har gjort rätt då liksom. Jag hävdar att man löste volymfrågan. Det är lite så här, vad gör man med en ratt? Det är så här, man styr och man blinkar om man har en Tesla. man liksom justerar volymen och lite så här körassistent. Det är det man gör med en ratt liksom. Och här har ju Audi har ju en separat spak för körassistenten och farthållaren och sådana saker, precis som Skoda till exempel. Det ligger ju längre ner. Och sen var det lite så här, hade jag bara fått mitt scrollhjul för volymen upp och ner så hade jag kunnat ställa in det precis. Jag säger inte att ställa in volymen via Audis touch-variant eller kombination av en knapp och touch inte, alltså är dåligt. Jag säger bara att absolut bästa är att ha ett scrollhjul, och jag förväntar mig ingenting annat än det bästa på nya Audi Q6. Nya Passaten har blivit av med touchen, har ni sett det?
Jag sa den blivit det?
Ja, Passaten. Den är först här nu nya. Den fick tillbaka fysiska knapparna enligt löfte liksom.
Ja, jag tycker det är så märkligt att man inte har lyckats med det. Ja. Angående klimatet och knappar fortfarande. Så det finns ju inga klimatknappar i den här bilen, utan allting är längst ner i mittenskärmen där. Det funkar tycker jag.
Permanent synliga. Det är ju
precis,
det som
de är alltid synliga. Ja. Man behöver inte klicka fram och gå 13 menyer för att sätta på rumpvärmen, utan de finns där. Men det var ju inte bara tekniken i den här bilen som kändes, eller som var ny. De har ju gått ett litet annat håll när det kommer till säten, och inte bara fejkläder eller läder eller jättebilligt tyg, utan man har blandat.
Ja, Kristoffer Rask, vi såg ju två bilar ju, varav en var bara så här, oh, den här ska vi filma av, den här var jättefin. Och hur kände vi för den andra?
Ja, den andra, vi får väl försöka beskriva här för läsarna då hur
lyssnarna, min vän.
För lyssnarna här, vad som hände då. Den ena bilen då, där var ju allting lite svart och gråtonigt. Det här som Kristoffer här gillar ju.
Precis, och det är den bilen som både Peter och jag har filmat med, som ni kan se på våra YouTube-kanaler.
Ja.
För att se hur den ser ut sen.
Den andra bilen är ju desto mer kontrastfull. Vi har ju kvar vissa sådana här svarta detaljer där alla knappar och sånt sitter, men övrigt var ju interiören beige, vitbeige kanske, är det rätt ord kanske?
Ja.
Och så var det en trälist bland annat över hela instrumentpanelen. Hände ju väldigt mycket i den.
Ja, Audi vill ju göra det enklare för kunden nu, säger de, och skapa olika rum och olika kombinationer, och då är det ju med olika materialval, färgval och i lister och stolar och allt möjligt. Och det kan ju bli bra, eller så kan det bli mindre bra. Och den här senare bilen som jag tror ingen har bild på.
Jag har bilder på altomelbil.se på den. För det var den jag valde och titta närmare på.
Då ska ni gå in på altomelbil.se för att förstå den och förstå vad vi menar sen. För att den var ju inte snygg.
Nej, det var för mycket. För problemet här är också att mittkonsolen, är det så vi benämner området mellan de två sätena där fram. Det var alltid högblank plast.
Mm.
De lovade att det skulle vara lite mer tåligt än den här klassiska pianolacken. Men där hade det ju passat jättebra att ha samma känsla som Mercedes har ganska fin träpanel där i mitten. Vi behöver inte vara träpanel, Gullin. Chill, se hur du får panik. Det hade kunnat vara någonting som inte är det här jättesvarta som harmoniserade med resten av interiören. För på den gråa här med liksom det gråa tyget som var riktigt nice, där någonstans så kunde det kombineras enkelt med svart. För då hade du det gråa tyget med det svarta. Men på den ljusa interiören som Kristoffer Rask kollade in mer på, där det blev så himla mycket olika varianter där, i och med att den svarta inte anpassades efter det ljusa där. Så plötsligt kom en svart chock i mitten där.
Mm. Och det blev likadant på dörrsidan också. Det handlar ju om att där du hade knappar så skulle det vara en svart yta kring knapparna. Det var ju det som var själva designtanken.
Ja. Ja, och jag kan ju förstå att är man där och pillar med händerna och det, då är det bra om det är svart. Vita knappar i en bil, det tror jag är en dålig idé. Men det blir ju jättekonstigt när hela bilen är så pass ljus ändå.
Mm. En sanning, och den kändes inte alls härlig. Men hur var det med resten, tyckte ni? För jag fick ju lite så här... Känns den inte mindre än Q8 e-tron på utsidan, men nästan större på insidan, särskilt där bak? Jag fick en sån känsla.
Ja, det håller jag definitivt med om.
Jag håller med också där. Framförallt tyckte jag att takhöjden var bättre, men jag har ju bara jämfört med Q8 e-tron med taklucka. Och då tar det ju ner på takhöjden.
Det gör det, ja. Just det. Ja. Jag har alltid tyckt det var förvånansvärt liten där bak faktiskt. Q8 e-tron. Och även jag vet resten, familjen, har alltid tyckt liksom att det var ett jävla gnäll där, att det var lite trångt och så. Herregud, vi har den största Audi-bilen, liksom, elen som går, och så sitter ni och gnäller.
Men det är väl det som är problemet när det kommer till fossilbilsplattform versus elbilsplattform, att Q8 är ju en fossilbilsplattform, och då har man fått göra lite kompromisser. Här har vi ju en elbilsplattform som vi ska prata lite om sen också, tänker jag. Där kan man ju göra så himla mycket bättre, och jag upplevde att baksätet var faktiskt riktigt bra.
Ja.
Och som sagt, det kändes väldigt stor på insidan av bilen, även om utsidan såg mindre ut. Om vi fortsätter vidare bakåt till bagaget, så var ju också det rejält.
Ja, några, vad kan det vara, 20-30 lite mindre än Q8 då visserligen, men...
Det var det.
Men det gör ju inget, det är ändå stort.
Det ser jag inte som ett jätteproblem. Det var ju, jag upplevde att hålet under golvet var större än vad det är i Q8.
Ja, det var ju ett hål på riktigt.
Precis, och du får ju plats med laddkablar där och allting. Man får ju plats med laddkablar i frunken också, men den fick vi inte se, för den var tydligen inte klar. Nej. 64 liter ska den vara på.
Ja, det är väl något av det största frunk vi har sett.
Nej, nu, nej.
Det är väl samma som...
64 liter är okej, men det är inte megastort. Jag hade 80 plus i Mustangen.
Ja, jo, fast det finns ju alltid undantag. Herregud. Vi öppnade precis Seeker 001. Där fick man knappt plats handen.
Ja, nej. Den såg ut att matcha EX30s frunk. Dragvikten på den här. Helt sjuk ju. AVD-versionen av den här Q6 e-tron får alltså dra 2400 kilo. För en mellansub.
Absolut. Vi är en stor mellansuv, ska sägas.
Ja, det är en stor mellansuv, absolut.
Ja. Och så, ja, men det är ju stark motor liksom i den.
Starka motorer. Men det ska komma en bakhjulsdriven version också senare. Den ska få dra 2100 kilo.
Det är också rätt fint.
Det drar de flesta husvagnar. Det och då drar... blir vi glada här i Sverige.
Mm, just det.
Så en mellansuv premium får man väl absolut säga, som får dra. Det här blir en non-chefs nya dröm. Ja. Definitivt.
Jag tror cheferna sitter och drömmer om kanske en Q8 uppdaterad med de här specifikationerna. Vi har ju, det är ju PPE-plattformen då. Platform Premium Electric fick de ju till där för att de skulle behöva några snygga siffror. Då, eller förlåt, inte siffror, bokstäver i kombination. 800 volt, laddar med 270 kilowatt då. Med då om vi har laddare med 800 volt. Påminner ju väldigt mycket om vad vi har i Porsche Taycan och e-tron GT där, så vi får väl anta att man inte slängde ut det där, utan man någonstans fortsatte utveckla det och gav den ett namn då, det som finns i e-tron GT och Porsche Taycan. Det finns egentligen, bortsett från, ja, nej, det var ju synd att det skulle skita sig på ett scrollhjul för volymen på den här bilen då. Så mycket annat så vet jag inte om vi har att grälla på.
Nej, alltså Q6an känns verkligen som en ny fräsch uppdatering från Audi med liksom ny interiör, ny plattform, ny allt. Smarta lösningar, man har till exempel laddport på båda sidorna, precis som på Q8, bara att här sitter de i bak.
Och det skulle dessutom vara standard då, förstod jag, även om det igen där, det var precis samma person som påstod att det var DC-laddning på båda sidorna. Och påstod att alltså det blir tufft, alltså det skulle vara rätt dyrt där, och mycket riktigt så är det ju då bara på rätt sida. Precis. DC-laddning då, ja.
Det här är ju också ett rätt steg i rätt riktning, för Vagegruppen har ju tidigare haft DC-laddningen på fel sida, alltså passagerarsidan, vilket har, och antingen att det är fel sida är ju för att det blir...
Eller vänster fram då, på Q8.
Ja, vänster fram på Q8.
Det blir ju också problematiskt då ur Tesla-laddarperspektiv.
Precis. Men nu så har man ju flyttat det till förarsidan i bak, så att den passar in hos Tesla-laddarna. Och därför blir det ju rätt sida. Så att det är ju jättepositivt. Och sen har du fortfarande AC-laddning också på andra sidan. Om det passar bättre i garaget hemma. De har lyckats väldigt bra med en helt ny modell. Det känns som att nu kommer Audis första riktiga elbil.
Det gör ju det. Jag sitter då just nu i en Q4 och känner att... Oj vad gammal den här blev helt plötsligt. För det här är ju ändå någonstans, Q4 är ju den senaste elbilen de har släppt. Q8 baseras ju på gammal då plattform som du säger. Medans e-tron GT är liksom lite av en roll i sig. Det finns ju inget logiskt med den bilen. Det finns ju inget som helst sunt med e-tron GT. Den är stor på utsidan, liten på insidan. Den drar otroligt mycket, men det är ett statement som heter duga ett finger åt alla grannarna har på den uppfarten. Så den baseras ju på lite andra känslor då. Men Q4 är ju någonstans den här e-bilen som är Audis senaste och någonstans skulle vara för massorna. Men den är en udda fågel med tanke på att den kändes gammal redan när den kom. Just så här. Så jag vet, bara stanna och ladda och så sitter du och laddar där liksom på 95 kilowatt och så går det ner till 80 liksom. Och du pratar inte procent här tyvärr, dessvärre. Utan, och interiörsmässigt så är det ju bara ett krimskrams av olika raka linjer, mjuka linjer. Allting kändes som att det harmoniserades här med Q6an. I slutändan så handlar det ju så himla mycket om pris nu. Det finns rätt mycket SUVar.
Mm. Vad tror vi att den kommer landa på då? För att den här, om man bara tänker snabbt, så Q6 borde ju vara billigare än Q8, och Q8 börjar på runt 950 000 eller något sånt.
Q8 är ju lite för billig för den klassen.
Samtidigt så borde den vara dyrare än Q4, och den kostar väl typ, vad kostar den, bara 600 000 eller något sånt dumt.
Då är den ju, har ju inte ens... Alltså jag har inte ens, den här pressbilden hade ju inte ens Active Lane Assist liksom.
Den här Q6an som vi tittade på, den hade ju luftfjädring dessutom. Så att det går ju också att få på den här bilen. Jag har ju svårt att se att, nu tror jag inte att det kommer kunna vara standard kanske, men...
100 kWh batteri är det, va?
Upp till 600 km räckvidd, vi har inte fått specifikationerna på det viset.
De batterierna är ju inte mega billiga, ska man ju villigt erkänna liksom.
Alltså jag skulle bli förvånad om den börjar under 800.
Ja, nej, det tror jag inte.
Tänkte säga 799, men...
Ja, just det. Så här, vi får väl... Det roliga är ju att priserna är ju inte satta och Audi lyssnar ju här nu, så det är väl bara att säga förväntningarna här.
295 då, ja. Det är väl lagom.
295 är väl vad den är värd. Det tycker jag låter vettigt.
Om man tar, men om man tar e-tron Q4 50 då, fyrhjulsdrivna, den börjar på 687 000. Då är det verkligen inte mycket i då. Utan ska man, ja men lite S-line där och lite komfort och sådär. Jag skulle ju säga att en Q4 kostar ju med den, utan att man är dumma till. Alltså Q4an, en prestanda Q4. Du kan inte få en Q4 för under strax under 800 000 med samma förväntanskänsla på räckvidd och motoreffekt och komfort som vi skulle ha i Q6an då. Det går liksom inte att få en sån Q4 för mer än nästan upp mot 800 000.
Men, så alltså, Q4 är överprisad, så att...
så är det ju. Då är ju frågan om Q4 istället kommer att sänkas. För det är Q8 idag som ju... den har ju så mycket utrustning som är tillägg i Q4. Så de krockar ju nästan där liksom. Förväntanspotentialen där för krock är ju enorm då när det kommer till. Det slutar liksom med att alla Audi-bilar helt plötsligt kostar någonstans mellan 800-900 000.
Jag
liksom
skulle ju jättegärna se att man tog bort både Q4an för att den är dålig. Man bör inte köpa den Audin för att man får ingen riktig Audi. Man bör också ta bort Q8an för att det är en gammal fossilbilsplattform som man har gjort om för länge sedan. Den är bara tung. Den kommer långt för att man har kastat in otroligt stora batterier i bilen. Och istället har man Q6an som liksom, det här är det vi serverar. Det här är en förbannat bra jävla elbil från Audi.
Audi tillhör ju den här typen av biltillverkare som har en stor potential framför sig för att man har lagt alla resurser på att utveckla nya saker. Och sen har man några gamla häckar som inte riktigt, alltså de finns till för att det är ändå rätt bilmärke och de har vissa saker som ändå gör dem unika och så vidare. Men de börjar bli ganska gamla och du gjorde uttryck för det, Kristoffer, och även Volvo då med sina C40 och XC40 börjar ju bli gamla i relation till vad vi kan förvänta oss nytt härifrån med EX30 och så. Så där har man ju en viss utmaning och det är lätt att säga att Audi ligger mycket efter här. Och det gör man ju i jämförelse med exempelvis Mercedes nya plattformar, BMW iX. Till och med kanske så att säga lite beroende på när Volvo tänker leverera sina grejer och så. Men jämfört med många andra så är det klart att man ligger före då. För att man glömmer ju ofta i den här branschen att prata om. Det finns ju vissa bilmärk vi aldrig pratar om liksom. Så att vi får väl se det oavsett här, så ur alla möjliga perspektiv så är det då bra om den här bilen kan börja levereras ganska snart. Och det vet vi faktiskt inte när det här sker.
Nej, vi ska få reda på mer information på pressdagen på mässan i München som båda ni ska vara på om jag minns rätt.
Precis, precis. Vilket ju då är den dagen som...
Som det här släpps, ja, precis. Just. Då är ni där nere och rapporterar. Så att vi lär väl få reda på mer information under dagen. Följ Peter Esse på YouTube och alltomelbil.se för att få de absolut senaste nyheterna om bilmässan i München, alltså nästa vecka.
Just det, och elbilsveckan.se är nu där jag kommer att posta lite. Ja, så här, ska ni läsa nyheter så finns det bara en riktigt bra, adekvat webbsite här och... Den heter alltomelbil.se. Jag ska försöka däremot posta lite snabba foton och sånt på elbilsveckan.se.
Du nämnde Volvo tidigare.
Ja, för Volvo har ju gått och visat upp sin ersättare till Volvo V90 här. En modern, billig bil som med ganska sluttande bagagelucka. Konstigt bara att de inte har Volvo-logga på den.
Ja, är det en Lincoln Co kanske?
Precis, det är samma skämt som jag drog med Q6an här i min video. Men vad får man om Fabro Volvo V90 är ute på dejt med fröken Lynk och Co. Och så blir det lite barn där.
Får vi en Seeker 001 då alltså?
Ganska så exakt. Ja. Vi får mammas ögon och pappas storlek så att säga.
Seeker 001 är ju ännu ett märke i Geely-gruppen här som dök upp faktiskt så sent som 2021 och har tydligen sålt 140 000 bilar. Sen dess. Så att de är på tåget som klart kinesiskt. Och nu så kommer de till Europa. Och då är det Nederländerna och Sverige som är första marknaderna. Och det är för att de har relationer hit. I Sverige så har de sin design- och R&D-avdelning. Och i Amsterdam, Nederländerna, så har de sitt europeiska huvudkontor. Och därför så var Peter och jag här i veckan och körde Seeker 001. Du, Kristoffer, har redan kört den tidigare i Göteborg i juli, om jag minns rätt.
Stämmer.
Och vad tycker vi om den här bilen då?
Den är väldigt mycket guld. Det är svårt att undvika den mängd roséguld som denna bil innefattar.
Jag håller inte med. Jag tycker att det är perfekt. Jag tycker det är klockrent.
Ja, jag gillar det också.
Jag tycker det är jättebra.
Jag sa inte att det var negativt, jag sa bara att det var. Och det är svårt att undvika.
Det är svårt att undvika. Det är det.
Ja, jag tycker det var jättesnyggt. Men det går ju inte att köpa den här bilen om man inte gillar att se guld. Allt har uppgraderat till guld.
Nej, men det är ju lite som, de har ju tagit väldigt mycket från Cupra här, skulle man väl säga. Du kan ju inte köpa en Cupra om du inte tycker om kopparfärgen liksom.
Visst är det så, visst är det så. Men vi kan ju backa bandet här och säga då att Zeekr 001 är en nästan 5 meter, det säger man nästan alltid nu. Det lanseras många sådana bilar, nästan 5 meters bilar. Vi har Volkswagen ID.7 bland annat. Och BMW i5 va?
Ingen aning om jag ska vara helt ärlig.
Nej, sådär ja. Nej. Oj, vilket intresse. Men det är ju liksom den här, det är den här långa då, sedanen. Ofta, sen beror på lite hur man sätter bagageluckan, vad det är där då, om det är ett brevinkast eller inte, och det är det inte i detta fallet. Men det är en stor jädra bil. Och den heter Zeekr 001 och den har enormt mycket utrymme i passagerarsätet där bak och även där fram och föraren. Och sen så har vi, vad kallar vi det? Shooting brake. Är det det som är ordet för den här?
Ja,
en kombi som är som en sportback men som inte är en sportback.
Precis, det är, eller vad är precis, liksom definitionen av en shooting brake. Någonstans mellan en sportback och en kombi.
Mm. Ja, okej. Okay. Jag kan ju säga att jag slår huvudet i bagageluckan.
Ja.
Flera gånger.
Du gör det. Så jag noterar det.
Jag är inte jättelång alltså.
Det är ju en ganska låg bil. Det här är ju inte en SUV. Det här är ju en traditionell, jag skulle vilja säga traditionell kombi, men nu håller jag på att göra samma sak igen. Det är ju en shooting brake. Ser ut som en kombi, men man har en baklucka som lutar alldeles för kraftigt för att man ska kunna kalla den en riktig kombi. Och det tar ju också mycket på lastutrymmet i den här bilen, som borde vara den stora featuren här. Vi har 539 liter.
Ja, och det, min vän, är ju ganska stort. Det är bara att vi har ju inte sen någon biyta.
Nej, precis. För om vi kollar på V70, Skoda Enyaq och alla de här klassiska stora bilarna med stort bagage, så är det ju mycket liter och sen så kommer det ju ännu mer ovanför det för att det är kombis som går hela vägen bak. Men här sluttar det ju liksom så pass mycket att det finns liksom inget över det. Utan ovanför hatthyllan, där är det inte så mycket, där är det inget lastutrymme.
Under däremot, helskotta vad mycket utrymme det var under
golvet.
Var det stort hål där nere?
När du lyfter, ja.
Ja.
Mm. Det är någonting som Tesla har gjort väldigt populärt.
Orolig att jag såg fel bil framför mig nu. Men nej, jo, det var den. Ja, det var ett jävla hål där nere.
Och det är ju också någonting som förstör mycket av det här lite mot känslan. För det är ju under hatthyllan, men det är ju inte alls lika praktisk lastutrymme som vi är vana vid. Liksom.
Ja, det är till och med, det är ju det här att lastar man in eller lastar man ner. Men här hade man ju en smart, vet jag inte, men så är det ju många bilar. Men du fick välja lite hur högt du ville att innergolvet skulle vara.
Mm. Det är ganska vanligt.
Det är ganska vanligt. Ganska rakt eller trycka ner. Och det är också sådär, där väljer man ju att göra lastutrymmet mindre då oftast för att kunna liksom lasta, kasa in då. Och sen hade de ju världens billigaste, det kändes som nästan de hade bara slängt lite någon trähylla där upp för hatthyllan.
Ja,
den kändes inte
jättepremium.
Nej, verkligen inte. Sen om vi då, Kristoffer Rask, du är ju långa och ståtliga och resliga av oss där. Trivdes du i sätet där bak?
Jag funderar på om jag gjorde det. Benutrymmet och sånt är ju fantastiskt bra. Det är verkligen, du menar, du har ju nästan en halv meter fram till sätet framför liksom.
Ja,
ja. Då säger en snubbe som är 191 cm lång det. Bara så att vi sätter lite perspektiv.
Exakt.
Här.
Exakt. Och då ska jag säga så att det är en snubbe som kan sitta där och sitta och ta fram sätet framför sig. Om du sitter vid passagerarsätet då, alltså högra sidan av bilen. Och det är ju inte helt ovanligt då, att det finns knappar på vänster sida av passagerarsätet fram. Finns på Hyundai och vet jag, på Xpeng och så. Men här kan du med lite mer elegans ta din höger där och föra det sätet fram och tillbaka. Så att du slipper förhålla dig till någon sån stackare som sitter där framme. Sen har du möjlighet att justera sätets hur långt du ska ligga bak och sånt där också där bak.
Ja, exakt. De gick och vinklar, ja.
Precis.
Men gick de att vinkla tillräckligt långt upp för att det inte skulle kännas att man alltid ligger ner? För det är väl din grej, Gullin. Jag tycker att man ligger jättelångt bak där.
Ja, alltså just det skulle jag inte säga att jag klagar jättemycket på. Jag tycker att man kan höja dem tillräckligt så att det känns som att man sitter upp. Jag tycker ju, mitt klagomål på det baksätet här, det är ju att det är för stort. Varför så gjorde man ett enormt stort baksäte när man hade kunnat tagit bort 10 cm och gjort bara lagt det i kombin. Åh, vad mycket gladare jag hade blivit. Då hade vi ju fått en större kombi.
Är det så enkelt att det handlar om Kina? Är vi så fördomsfulla att vi säger att alla bilar i Kina, det handlar bara om att man ska sitta där bak och ha privatchaufför? Men jag tänker, den här bilen är inte klassisk privatchaufförsbil.
Som jag har förstått det så är det en viktig grej i Kina. Jag vet inte varför, men av någon anledning så är det. Det har ju inte något med privatchaufför att göra, utan det är ju bara, som jag har förstått det, så känns bilen lyxig om det är ett stort baksäte i Kina. Och i Sverige prioriterar vi liksom inte det på samma vis.
Det var därför Volvo fick EX30 då.
Ja, precis. För som sagt, jag hade ju hellre sett att det här hade ju varit en klockren bil om man hade gjort lite mindre baksäte, tagit bort 10 cm, lagt det i kombin istället, och så hade man gjort taket lite längre så att bagageluckan inte slutade lika mycket. Då hade jag varit supernöjd.
Ja, vi ska ju komma lite till varför du fortsatt inte vara nöjd. Först så hoppar vi fram, tycker jag. Så sätter oss i förarsätet och bränner iväg här med våra 400 kilowatt dubbla motorer i dual motor performance varianten. Du körde runt där på banan, Gullin, och njöt.
Alltså det är ju en kul bil att köra. Det är, på banan så här så kan man ju ta i lite också. Understyr något. Inte helt hundra på bromsen där. Jag kan tycka att den hade kunnat tagit lite bättre. Okej, okay, styrning. Som sagt, understyr lite. Men alltså, jag körde ju den version, Privilege-versionen, som har luftfjädring. Den krängde ju mer än vad Performance gjorde, som inte har luftfjädring.
Jag stod på utsidan och hörde hur bilen skrek till där i kurvorna. Hördes högre än Arlanda flygplanen som landade.
Äsch, ska det inte vara så.
Igen, var det mer komplimang än kritik, ska man säga. Det här var en man som gillar att köra bil, tänkte jag. Jag körde runt där i 30, skulle se hur bilen funkade bra utanför Malmö skolor. Liksom. Man kör för snabbt. Och vi har alla lite olika saker vi testar, helt enkelt. Kristoffer Rask, nu var det ett tag sedan du körde bilen här, men det är ju en skärmcentrerad sak med väldigt lite knappar och väldigt stor skärm. 15,9
kanske.
Ja, just det. Nej, det är inte så bra var det inte. För att man kunnat avrätt 16. Och sen så har den ju en trevlig skärm förardisplay också där. Så att de har inte rationaliserat bort det som vissa andra har gjort.
Head-up display som standard.
Ja, men. Blir också lite roséguldig i sportläge. Ja.
Precis, om man kör i sportläget. I vanligt komfortläge så är den vit. Som vanligt.
Ja. Men du har, i princip så har du fönsterhissar och sen har du egentligen inga andra knappar. Du har också, just det, du har för laddluckan har du en, och du har för handsfacket är också en sån knapp du trycker på så den kommer ner då. Men annars är allting ställs in via skärmen.
Jag tyckte om den där skärmen och hela infotainmentsystemet. Jag vet inte, det kanske var mer klart nu än i juli när du testade Rask. Men...
Ja, i juni var det inte riktigt färdigt ännu. Det var lite buggigt och det var begränsat. Så det är kul att höra att de ändå jobbat framåt. Och det är väl någonting de sa och tryckte väldigt, väldigt hårt på i juni. Att det här är liksom vår största prioritet. Det här ska bli färdigt tills lansering.
Det kändes inte extremt laggigt. När man drog runt på kartan så hängde kartan med. Den kunde planera in laddstopp. Tryckte någonstans och... gjorde den det den skulle. Liksom. Det var lite buggigt här och där. Men det kändes som att de var en bra bit på gång. Det känns som ett system som kan bli riktigt bra.
Jag är inte helt säker på att jag skulle kunna matcha ut om jag hade ett anonymiserat Seeker 9 och Xpeng-system bredvid varandra. Jag är inte helt 100% säker att jag skulle liksom i ett blindtest kunna säga vad som var. De är extremt lika varandra i upplägg och...
Och båda är extremt lika Tesla, ska vi väl också kunna säga. Så att...
Ja, men det, och även det är Android-baserat. Men vi har CarPlay och Android Auto och sådana saker också.
Så nice.
Trådlöst, ja. Jaha. Och så. Sen ventilationen är elektronisk.
Precis.
Eller vad vi kallar det. Alltså det jämfört då med att vi tar handen och för de här spjällen då, så tar vi och ställer in skärm. Faktiskt lite förvånat backat i Audi att de hade det också, att de hade manuellt fortfarande.
Seeker hade ju också ratten som var en del av skärmen, utan du har ju inte möjlighet att justera det själv, bara så där vid en liten spak eller någonting.
Nej.
Det tycker jag är synd.
Det är också en sån neo-grej liksom, att du alltid måste du ställa in vad touch-knapp, alltså knapp kombinerat med touch, vad som gällde på ratten. Och du ställer in då, som Gullin säger, att nu vill jag ställa in ratten. Då får jag trycka då på skärmen, ska ställa in ratten, och sen trycker jag då på de här knapparna, eller vad jag gör på skärmen, på ratten, förlåt, och så ställs den in. Och sen, nu vill jag ställa in backspeglarna, då får du välja att samma knapp då ska gälla backspeglarna.
Det blir ju svårt att justera sånt on the fly då.
Det blir ju det.
Hur kändes kvaliteten? Är det en premiumbil, eller vad säger vi?
Ja. Ja, bra kvalitet tycker jag. Välbalanserade material och sånt också, som ger ett bra intryck.
Jag vill minnas att du, Rask, sa en billig Taycan.
Ja, men kanske inte billigt i bemärkelsen att när man säger billigt att någonting är budget, utan det är snarare att lågt pris.
Jämfört med en Taycan så är det mesta billigt.
Ja, så är det.
Jämfört med det mesta så är ju denna billig, det ska vi ändå säga. Vi har ju den här 100 kWh batteriet. Och det ger en räckvidd på 62 mil. Vi har en laddeffekt på 200 kilowatt. Bakhjulsdrivna 677 000. Vi jämför det med Volkswagen ID.7 som kostar ungefär lika mycket. Skillnaden är ju att här har vi en fullutrustad Zeekr 001. Medan Volkswagen ID.7 har du inte ens elstolar för detta priset. Och men att du får heads-up-display i ID.7. Det är ju förhållandevis en prisvärd bil detta.
Ja, det går inte att komma ifrån.
Uttrycka mig försiktigt.
Samtidigt är jag lite snopen över att man bara kommer 62 mil. För att en Polestar kommer ju också det. Med sitt 20 kWh mindre batteri.
Det här är en tyngre bil sen i och för sig.
Ja.
Även om tyngd har ju visat sig vara sekundärt mot... var det inte någon podd vi konstaterade att räckvidd får genom att ha en väldigt... inte så mycket slank eller ergonomisk framsida på bilen, utan bak, där bak liksom. Och det är klart, det här är ju en högre bil och så där bak. Det är en större bil, det är annat luftfjord. 707 000 för en performance 400 kW. Där vi faktiskt är ner på 3,8 sekunder. 0-100. Jag vet inte varför jag sa 1-100 i min video. Jag har sådana felsägningar. Jag sa också för övrigt att den var 4,97 centimeter lång. Det hade varit en jävla söt bil där i videon. Men jag lyckades klippa den på meter.
Som är typ det.
Ja, precis. Jag vet att jag sa, det är väl något fel. Jag blev tappad när jag var liten eller någonting. Men alltså 3,8 sekunder. Då är vi alltså nere på Tesla Model Y performance eller en sekund långsammare. Inte en sekund långsammare. 0,1 sekund långsammare än Model 3 performance. Som ju inte ens säljs längre i för sig här nu temporärt. 707 000. Det är ju också rätt prisvärt.
Verkligen.
Ja.
Eller något så in i Norden prisvärt.
Då är det ju en fyrhjulsdriven halvkombi, vill jag nästan säga. Som får dra 2 ton också. Den fyrhjulsdrivna får ju dra 2 ton. Den bakhjulsdrivna får dra 1500.
Bra med plats för hela familjen.
Ja, det är det ju.
Privilege, dual motor. Då har vi så samma 3,8, 0-100, 400 kW effekt på båda motorerna. Men vi har också ett fett ljudsystem från Yamaha.
Som inte alls är så fett, om jag ska vara helt ärlig. Jag blev riktigt besviken. De hypade upp det där ljudsystemet riktigt mycket. Och så kopplade jag upp min telefon, körde på lite bra musik. Och bara, jaha, var det det här?
Det kan ju inte ens vara det. Du vet, det är ju högtalare som högtalare. Och så slänger man på... Man vet ju inte om... Jo, men det var nog det. Det hade varit konstigt om man inte byggde ihop det.
Ja, nej, alltså, det var det. Det sa hon. Det här är ju... visst låter det bra. Alltså, visst, det lät ju bra. Men det hade ju kunnat ha haft mer punch.
Du hade förväntat dig med, ja, precis. Vi har luftfjädring i denna variant. Vi har massage i stolarna. Och kanske framförallt då det viktigaste, lite beroende på hur du har för inställning till ditt liv, färg. Du kan uppgradera interiören då till att bli... guld istället för roséguld. Men också då att den blir väldigt ljus. Alltså det svarta, delar av det svarta blir blått interiörsmässigt och kombinerar dem med guld. Jag tycker det är riktigt, riktigt snyggt. Riktigt snyggt.
Usch,
och sen andra delar av det svarta då, alltså de här med mjuka tygerna blir ljus då. Men på ett sätt som det här är ju, den här var ju extremt mycket mer klass än exempelvis Q6an då, när den var ljus. Ja, ja. Det ska sägas absolut. Att bagage eller baksätet blir ju ljusa säten, men inte förarsätena då. Och just familjebil, ljusa baksäten, ungarna, det är nog ingen som ska sitta i denna stora, det ska bara vara stor. Ingen, liksom, här är 18-årsgräns på den då, kan jag säga. Glömde nämna att den har ett stort panoramatak. Som sagt, allting är standard här, så det ingår. Och det är den här varianten jag gillar. Jag vet inte hur ni är med det här, men jag gillar ju panoramatak som är öppna, som inte går att ta för, så länge de är väldigt nedtonade. För de som går och tar för, de brukar inte vara lika nedtonade, och de måste ju ändå ha alltid för att det blir för ljust. Och då är det ju helt meningslöst.
Jag hade ju föredragit att det gick att stänga helt. Jag hade ju Mustangen där man inte kunde dra i för, och det fanns gånger när det var irriterande.
Okej, okay.
När solen ligger på väldigt snett så där. Då, ja. Då önskar man att vägen gick åt ett annat håll.
Så var det. Då, var det bara, då får man helt enkelt inte, ska man inte följa vägen i livet. Vi har den är ju Crystal White då, och om vi har long range och performance, så är denna i hel vitt. Skulle vi vill ha en snyggare färg, så finns Electric Blue som är en sån här gråblå för 20 000. Vi har en mörkgrå som heter Tech Grey 15 000. Och Phantom Black för 15 000. Skulle vi vilja ha då det här delade taket, alltså det vill säga att det är svart på ovansidan och medan resten av bilen är i någon av de här färgerna, då kan vi inte det på long range. Vi måste ha det på privilege, men på performance så kan vi välja. Men då kostar alltså så kallat kontrasttak 10 000 kronor. Och i normalfall så går vi ju inte igenom hela konfiguratorn då i den här podden. Men det är lite talande, för att det jag nu har sagt, det är alltså alla valen som finns på den här bilen. Det finns ingenting annat att välja.
Ja, det är ju dragklok då. Det är ju inte standard. Men det har vi inte svenska priser på än, tror jag.
Och det är någonting som du svetsar på där hos din i Sverige. Liksom.
Ja. Däremot så kommer det vara elektriskt.
Nice. Så det och det är, däremot kommer det inte vara återförsäljare, ska jag säga.
Nej, det är sant. Det är sant. Ja. De kommer ju köra direktförsäljning. Så att...
Just det. Så enkel konfigurator. Direktförsäljning. Den kan bara hämtas i Haninge i hela Europa nu, känns det som. Men de öppnar ju upp i Sverige och Nederländerna då. Man kommer ha Mobile Team som är ute och servar, precis som Tesla då. Så då tar vi de här tre igen. Enkel konfigurator, direktsäljande, Mobile Team, service. Kristoffer Rask, är det här närmsta Tesla vi kommer från något bolag?
Ja, men på sätt och vis tror jag. De har ju uppenbarligen snegat på Tesla, det de har gjort. Men de är ju inte ensamma om det nu. Jag skulle säga Polestar är ju också åt samma håll. Det är ju i sig samma koncern.
Och här skulle jag vilja bli lite filosofisk. Varför har vi ett nytt bilmärke? Varför är inte det här Polestar 2 Kombi eller Volvo EV90? Varför behöver vi ett nytt märke som ska introduceras på marknaden?
Kristoffer Rast, du har bott i Göteborg. Du är svaret skyldig.
Jag är svaret skyldig, ja. Nej, men Geely har ju verkligen en jätteintressant taktik här. Och medan de köpte upp Volvo här, och man kan ju säga att de räddade upp Volvo och sånt där. Och lyfte Volvo till en ny höjd här efter att de tog över. Och sen var det dags att satsa på elbilar, och då bara, men då kör vi Polestar. och lägger liksom elbilsansvaret på Polestar. Och nu plötsligt då bara så känner man så här att det här är en produkt som Volvo borde lanserat kanske. Och så lägger man den på ett nytt märke. Alla de här tre märkena, det de har gemensamt är att de har ju faktiskt en koppling till Göteborg och har samma ägare i Kina då.
Försöker man sälja mindre Volvos men rida på Volvo-namnet?
Då är det ju inte Volvo. Det finns ju väldigt få människor som skulle överhuvudtaget sammanblanda den med Volvo. Möjligen Lynk & Co då, som ju den en gång började som.
Fast de pratade ju väldigt mycket om sin Volvo-historik och att de delade mycket teknik med Volvo.
Finns ju bara en anledning till att folk vågade köpa Polestar. Det var ju kopplingen till Volvo.
Ja. Och det är det man trycker på här för att man ska liksom våga köpa ett nytt bilmärke som Secret.
Jag tror det.
Jo, men gör man det någon annanstans än i Sverige och möjligtvis del av Kina?
Jag tror Volvo är väl etablerat i hela Europa.
Du är inte med i några internationella Volvo-grupper, det hör jag det.
Men alltså, Volvo är ju en jättestor del av det svenska samhället. Och det är klart att Volvo blev en stor grej i Kina här nu. Sen är ju det här grejen att Kina är så enormt stort så att antal 100 miljoner människor som inte överhuvudtaget känt till Volvo är ju rätt många då. Men jag tänker liksom, är det inte Volvo för många andra länder lite som typ Peugeot, Renault och sånt är för oss? Alltså det, man känner till det, det är lite exotiskt, nej. Men det är ju liksom, det är ju inte alls som... Jag vill nog hävda att Volvo är ganska intetsägande i stora delar av på jorden.
Nej, skulle jag säga.
Gud vad det är svåra.
Alltså, men Hollywood och Volvo. Alltså Hollywood har etablerat ett placering för Volvo. Det är ju liksom världens säkraste bilar. Alla de här trygga människorna, de stabila människorna i alla Hollywood-filmer.
Men är inte det lite gamla meriter?
Jo, men det ligger kvar. Det är ju det. Volvo gör ju fortfarande säkra bilar, men alla andra gör ju också väldigt säkra bilar idag.
Men på vilken nivå lägger vi det då? Okej, det är inte lika intetsägande som franska bilvärlden, men det är ju inte riktigt, det är ju inte BMW om vi säger så, va?
Nej, men alltså...
Jag vill ha en nivå här. Jag vill ha en nivå på Volvos globala outreach här nu i podd. Killgissa.
Nu är ju jag Volvo-fanboyen av den här podden, så att jag får väl ta som en nypa salt. Men Volvo är ju ett välkänt märke i hela världen, i hela bilkretsen. Och de är framförallt välkända för sin säkerhet. Det är liksom så det är. Tänker du säker bil, ja, men då tänker du Volvo många gånger. Och jag tror att det är inte bara i Sverige och Europa vi gör det, utan det är även i USA och Kina och så vidare.
Okej, men säljer säkerhet då i detta fallet?
Alltså kollar vi på Volvos siffror så säljer det ju inte. Och jag jobbar ju som IT-konsult. När jag börjar prata säkerhet och somnar alla som lyssnar.
Ja, skittråkigt. Du måste byta lösenord varje halvår och du får inte liksom vara lika som den andra sa.
Säkerhet säljer,
skogen liksom.
Säkerhet säljer inte.
Men säljer säkerhet Seeker då? Eller vad är Volvo-spåret med Seeker?
Nej, men det är alltså ju här som jag tror, eller som Seeker vill liksom, ja visst, vi är säkra som Volvo, men vi är mycket mer.
Ja, och det var ju det de sa. De vill vara bättre än Volvo, men de vill vara bättre och lyxigare än Volvo och Polestar, men och billigare.
Precis. Och det betyder ju att antingen så har Volvo och Polestar jättefina marginaler som Seeker kan bara ta av, eller så går Seeker med förlust.
Ja. Ja, det gör man ju alldeles säkert. Men det gör ju Polestar också. Sådär.
Precis, så att de förlorar ju väldigt mycket pengar på de här priserna.
Det är ju så här, det är ofta att ja, men de har väl strömlinjeformade processer, de har två bilar, Seeker X också. Det kommer att säljas på det här sättet, man har väldigt låga omkostnader och så vidare. Men att utveckla bilar och sälja dem och se till att det funkar, det kostar enormt mycket pengar. Så det är väl klart att det är någon som tar enorma förluster på det här bilmärket.
Å andra sidan så fördelar ju den här plattformen SCA, Seeker ju inte ensam med den här plattformen.
Det är det verkligen
Polestar
inte.
Volvo ska ha den, det är ju fler märken som kommer använda den här.
Vi har ju tidigare gjort en podd om SCA-plattformen och vad den faktiskt är. För SCA är ju egentligen inte en plattform på det sättet som så mycket som en övergripande samling av flera. Man har ju SCA 1, SCA 2, SCA E, SCA S, SCA C menar jag. Alla de här baseras ju på olika storlekar på bilar. Och SEA 1 är ju den stora då med hjulbas från 3 meter uppåt. Och då har vi ju den gamla guldbiten Jidu Robo 01 då. Någon jag kör, jävlar vad lik den är, 9 förresten. Polestar 4, 5, 6, Seeker 01, Seeker 09 då. Och sen har vi SCA 2 ju, som är smart, smart 3. Eller smart hashtag 1 menar jag. Smart hashtag 3. Volvo EX30 och Zeekr X. Så här då så har ju SCA 2-gänget då har ju utvecklat Volvo EX30 och Zeekr X här lite samtidigt. Medans SCA 1-gänget då har ju ett gäng Polestar-bilar kommande och Zeekr 001. Varför då har vi inte en Volvo EV90 här då emellan på SCA 1?
För att de är upptagna att göra din minibuss.
Där kom
nej, jag vet inte, vi får en jätteliten Volvo och sen får vi en jättestor Volvo. Vi får inte två en sedan Volvo och vi får inte en kombi Volvo. Det som hela världen vill ha, en sedan Volvo och en kombi Volvo, det får vi inte.
Nej, är det hela världen vill ha? För Volvo säger ju att det är inte det världen vill ha, utan de vill ha subar.
Nej, ja, men vi får ju inte någon sådana heller.
Nej. Så att det är liksom... Nej, så är det ju. Real Austin chip som vi säger. Alltså hela EX90-debaclet börjar ju bli pinsamt nu, får vi ju säga. Det hade ju gått att ta denna bilen och bara göra liksom en vettig bagagelucka och sen en annan.
Snälla, en ny front också.
Ja, precis.
Jag tycker inte om den här fronten.
Den har ju lite samma problem som Nio och Xpeng och så vidare. Det är ju ett utseende som vi måste lära oss att någonstans skapa identitet. För jag menar, det kan ju skicka ut hur många Kina-bilar som helst med olika former och så. Men så länge vi inte kan skapa någon emotionell relation till den där på uppfarten, så spelar ju inte de här priserna någon roll. För att jag vill ha min Volkswagen ID7 på uppfarten, för att jag identifierar mig liksom med en Volkswagen med den loggan. Och det är ju den utmaningen får man ju inte glömma och underskatta, tror jag. Jag kan ju vara lite så här, man får ju gå lite utanför sig själv när man testar de här bilarna, för att jag personligen, och här kommer det, jag personligen skulle ju aldrig köpa en sån här bil, för jag har liksom ingen. Jag vill komma och se min uppfart och så vill jag se den här snygga Volvo EX30 stå där, eller Audin om man någonsin får den, eller Teslan sådär. I mina egna tankar finns det ju ingen liksom process där jag tänker, oh, här får man vara lite försiktig här. Det är som mäklare som liksom, oj, här har jag gått in och ska mäkla en lägenhet och den här ska jag kunna tänka mig bo i. Den här bilen skulle inte jag kunna tänka mig köpa på uppfarten.
Jag skulle kunna tänka mig det.
Ja.
Men det blev säkert ingen förvånad över. Så att...
Nej, det är bara jag.
Ja, jag tror inte det.
Ja, jag tror faktiskt det.
Någonstans så finns det en praktikalitet med liksom form och funktion och vilka, att den kan fylla upp till ens förväntningar. Pris är en stor faktor också. Det finns ju jättemånga som tycker att Tesla Model 3 och Model Y är skitfula bilar som ändå köper dem.
Finns det?
Ja.
Alltså, det är så himla mycket pengar att lägga på någonting och så får man inte reta sig på dem varje dag och tycker att det ser fruktansvärt ut
liksom. Vad som, och status och hur snygga de är. Men
då köper man ju MG liksom.
Fast man vill kanske köpa en elbil som är bra.
Man vill kanske köpa något som funkar, ja. Precis. Något som är funktionellt, som du.
Alltså din jävla ambivalent MG. Ena stunden är det typ den bästa bilen som finns. Jag ska välja MG, hela tiden har man det. Och sen nästa gång vi pratar om det, är det ingenting som funkar den bilen.
Det har jag aldrig sagt. Och ska jag gå på en billig bil under 400 000, då skulle jag välja en MG4 Luxury. Jag tycker det är en kul bil. Men om jag har en större budget, som många uppenbarligen har eftersom de har köpt en Model Y, då skulle jag antagligen också ligga där omkring, för att Model Y är en jättefin elbil. Du har ju själv köpt den av en anledning. Är det bara för att du vill ha en statussymbol på garageuppfarten, eller är det för att du behöver en praktisk bil?
Nej, det var för att jag behövde en billig bil.
Ja.
Model Y. Bara det.
Då var det ditt viktigaste.
Jag har ångest varje dag.
Precis, då säger du emot dig själv här.
Nej, det gör jag inte, för att jag köpte ju den enbart på priset. Den här bilen kostar 677 000. Det är jättemycket pengar. Mm.
Jag hörde någon kalla det jättebilligt i en video.
Ja, nej, nu blir jag ju också svaret skyldig. Så här tänker jag. MG har sålt sjuhelskotta massa bilar för att man är väldigt billig. Mm. Och när man är väldigt billig, så helt plötsligt så är det som är den enda viktiga grejen i det här. Och så skiter man i att systemet är fruktansvärt och den laddar långsamt och allt vad det är. När man kommer upp till en viss nivå och någonstans där så är liksom Model Y standard range är någonstans taket av den nivån jag köper en billig bil, tänker jag. Men så fort vi liksom går över där, upp över 600 000 och uppåt, så helt plötsligt så tänker jag att ska man lägga så mycket pengar på en bil, även om det här då är en väldigt billig bil för sin storlek, så är det fortfarande mycket pengar. Då är plötsligt så börjar andra värden gå in, så som att ja, jag vill liksom att det ska se väldigt trevligt ut på min uppfart.
Mm. Fast alltså, status är kanske inte en grej som alla tänker på. Man kanske har andra grejer som
finns det någon. Okej, men då vänder vi på frågan. Finns det någon anledning att överhuvudtaget köpa någonting annat? Inga BMWs, inga Mercedes, ingenting.
Men alltså,
jag tycker då att vi vill ha en större bagageflucka. Man måste förenkla grejer, annars blir vi aldrig slita. När kommer bil upp i en prisnivå där det är andra värden än bara liksom, pris per hårda värden? Liksom, när blir det känslomässigt?
Nej, men jag tror det finns en viss procentuell del av befolkningen som använder bilen som en statusmarkör. Den är en ganska liten del ändå. Och resten av befolkningen köper en bil som de antingen har råd med eller som de som uppfyller de praktiska kraven.
Statusmarkör vill jag bara... Det är inte alltid status för andra. Det kan ju vara att man... Jävlar vad man myser när den bara står där. Alltså man är ju väldigt nöjd med sitt...
Ja. Så är det. Och du menar, det kan ju vara... Man kan vara jättenöjd över sin Fiat 500e och titta ut genom fönstret och få helt varm känsla i kroppen.
Ja,
och vad mysigt och älska min nya bil. Men samma känsla kan du få av din Mercedes EQS om du är en annan person. Eller...
Och det kan man få av sin nya MG4 också för 329 000.
Eller sin alltså... Rimac Nivera för 20 miljoner. Det är så individuellt.
Alltså ett känslomässigt köp behöver ju inte betyda att bilen kostar jättemycket pengar.
Nej.
Bara att man har köpt, bara känslan av att man har köpt en ny bil.
Då finns det ju någonting annat, så att säga.
Ja, och då kan det ju vara att den behöver uppfylla diverse krav och sånt. Många som väntar på en kombi och absolut inte vill ha en SUV kommer ju antagligen vara ganska intresserad av den här, för att det är det mest lika en bra elbilskombi som vi har idag.
Ja, absolut. Det menar jag. Och sen så att allting är individuellt. Det är också en grundförutsättning. Men jag vill ändå fortsätta lyfta lite på det här. Finns det någon anledning överhuvudtaget att köpa en sedan aktig ish sportback av ett tyskt premiummärke istället för den här bilen? Om vi istället bara tar bort känslan av de här mjuka värdena.
Om man kollar på BMW i4 som det är väl typ BMWs bästa jämförelse som de har just nu. i5 man kommer ju sen där, men där har du ju en bil som är mycket mer körglad än vad den här bilen är. Du har en bil som är mycket bättre byggd än vad den här är. Där kan man ju prioritera olika.
Hur definierar vi byggkvalitet?
Ja, alltså jag upplever ju att BMW har mer premiumkänsla. Allt är trevligare när man tar på materialvalen och det. Deras fake-läder som de har i deras bilar är fantastiska. Deras stolar
det är bättre plast, så att säga.
Helt magiska. Alltså, mina BMW-stolarna är ju mina favoritstolar.
Ja. Vad jag vill komma till lite här är om Seeker kommer att hamna i samma dilemma som jag tror vissa kinesiska utmanare har gjort. Där man först har sett framgången med MG och sen så, oj, vi tar in kinesiska bilar här och det är ju inga som helst problem att sälja dem. Och sen så kommer det då nya, helt nya märken. XPeng, NIO, Seeker. Som liksom inte har någon relation mer än att man får höra att det finns några Volvo-spår. Även om de är väldigt, väldigt billiga kan det bli en, för vad man får då. Kan det bli en utmaning för att folk, för att detta är liksom motsvarigheten till konstiga chipsvarumärkena på Lidl istället för Estrella.
Jag håller ju inte med dig där, för att dels så spelar de ju mycket på Volvo-spåret, vilket gör att det blir en igenkänningsfaktor även om man går på känsla och hela den biten. Men sen lanserar de ju en bil som inte finns. Alla andra kineser kommer ju med SUVar och det har vi ju hur många som helst. Det här är ju inte en SUV.
Och jag tror också att vi ska inte underskatta kopplingen att det är samma ägare, att det är Geely.
Nej, precis.
Det ska vi inte underskatta. Jag tror Geely kommer ha mycket enklare att lansera märken än vad Psyche Motors kommer ha. Ja, nu lyckas jag med MG då såklart, i och med att de var så billiga. Men...
Och även MG är ju ett
brittiskt märke.
Vi pratade ju lite i chatten häromdagen och ja, som jag skrev där också, jag tror ju att det kommer vara väldigt mycket Vagegruppen versus Geely-gruppen versus Tesla i Europa. Det är de tre stora som kommer kunna ha Europa som spelplan.
Och så finns det finns en väldigt tydlig skillnad mellan say, Xpeng, Nio och Seeker också. Det är ju att både Xpeng och Nio är ju bara liksom enskilda bolag, ingen stora ägare förutom att de har multimiljardärer som råkar äga de här. Medan då Seeker är ägt av Geely.
Vi kan sammanfatta tankarna här som att Seeker har ett försprång jämfört med de nya kinesiska märkena. Och att det inte bara är ägande utan även i att man faktiskt lanserar en bil som inte alla andra har.
Ja.
Ja.
Sista frågan på detta då, och då fortsätter vi i Volvo-spåret. Vad vill Geely med Volvo?
Jag tror att man vill ha namnet och liksom brandingen, kunna skryta med Volvo.
Okej, men om vi är mer vad vi... Jag tänker, ja, det är en god poäng. Och jag inser att jag formulerade egentligen fel. Kan vi säga någonting om vad vi får för roliga produkter från Volvo baserat på vad Geely vill med Volvo? Vad får vi se liksom?
Jag tror att Volvo kommer försöka växa i Kina framförallt. För att det är bra bilar som säljer i resten av världen och då är det bra marknadsföring i Kina och där finns, ja, det är ju världens största bilmarknad just nu. Och då kommer man tillverka bilar som kineserna vill ha, bland annat en minibuss till exempel.
Ja, just det.
Jag skulle bli förvånad om vi inte får se en stor sedan här snart också.
S90e.
Ja, för det är sånt som går hem i Kina.
Det har vi det. Antagligen då på SEA1-plattformen kan vi anta att SPA-plattformen då som EX90, SPA2-plattformen faktiskt, som EX90 då är baserad på att Volvo inte har fortsatt förtroende att förvalta den. Var det kanske sista bilen som inte ens har kommit där. Bra, då har vi hört dessa kloka tankar från dessa två Kristoffer samt några inslag från den här Blekingebon. Vi är klara för denna podd. Allt om elbil.se, Sveriges snabbaste nyhetsuppdatering av bilar. Jag förstår inte när du sover, Kristoffer Rask. Eller om du har sådana här smarta hem som när du kommer in och så har du AI som drar igång veckaklockan så fort det kommer in.
Jag tror
viktigt,
att han har hittat ett sätt att klona sig själv. Så att du kan...
Absolut. Ja,
för det är det enda möjliga liksom.
Kristoffer Gullin, kolla in Kristoffers video. Det är riktigt bra, Seeker 001. Jag förstår inte hur du kan ha så mycket huvud samtidigt. En annan måste klippa mycket mellan för att kolla
fakta.
Det
var mycket B-roll-klipp i den där.
Fast det var ändå bra. Och jag älskar att du fick fel på kilowatt och kilowattimmar där.
Nej, fick jag.
Nej, du rättade det själv ju.
Jaha, precis.
Jag säger fel, men det står rätt i texten. Liksom. Ja, det är så lätt där. Men det var riktigt bra. Man ser verkligen hur du mutar och kör på den här banan. Så gå in och kolla på Kristoffer Gullins Seeker 001-video.
Vill man kolla Audi så kan man ju kolla in Peter Esse på YouTube till exempel. Man kan kolla in Seeker 001 där också. Men vid det här slaget så har ju Audi Q6 e-tron fått en video på Peter Esses kanal och den bör man titta in om man vill se den här nya interiören i videoformat istället.
Länkar allting på elbilsveckan.se. Det där ni ska hänga om ni vill hänga med.
Det är där vi kommer ju kunna diskutera alla nyheter som är på bilmässan här i München när ni två drar och rapporterar. Så kommer ju jag och resten av oss andra här hänga på elbilsveckan och snacka om vad vi får se från Tyskland.
Får nästan ha en egen kategori för det, tror jag.
Ja, vi får se vad vi gör. Det ska bli otroligt kul.
Oavsett, jag sitter och registrerar dig på elbilsveckan.se. info@elbilsveckan.se om ni vill oss någonting. Kristoffer hittar ni också på... vad har du för e-postare som man vill nå dig?
Jag har Kristoffer med K och ett F @alltomelbil.se.
Just det. Och vi tackar också till ljudtekniker Dennis Klarin. Honom når ni inte. För honom vill vi inte dela med oss av. För han klipper vår podd så himla bra. Ha det gott allihopa, så hörs vi.
Hej på er.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.